Ja, varmt välkomna till detta seminarium om arvsskatt som anordnas av expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO. ESO är en oberoende kommitté under Finansdepartementet och syftar till att främja debatt om ekonomisk-politiska frågor, bland annat genom att arrangera seminarier och att publicera rapporter av väldigt hög kvalitet. Jag heter Anna Seim, jag är docent i nationalekonomi och ledamot i ESOs styrelse. Och jag har varit ordförande för den referensgrupp som under resans gång har kommenterat den ESO-rapport som vi ska fokusera på idag. ESOs styrelseordförande Carolina Ekholm, som skulle ha inlett detta seminarium, kommer istället att avsluta seminariet. Vårt fokus idag är arvsskatt och mer specifikt ESO-rapporten En beklaglig förlust, en ESO-rapport om erfarenheter och lärdomar av arvsskatt. Författarna Mikael Elinder och Oskar Eriksson kommer att börja med att presentera rapporten, och vi kommer sedan att få kommentarer av professor Daniel Waldenström, nationalekonom och forskare vid Institutet för näringslivsforskning, och Lena Hjort av Ornäs Lejon, skattejurist och sektionschef på Skatteverkets rättsavdelning. Vi är väldigt glada över att ni alla kunde vara med och bidra till debatten idag. Jag ser väldigt mycket fram emot att diskutera arvsskatt. Vi hade arvsskatt i Sverige i mer än 100 år innan den avskaffades för drygt 15 år sedan. Arvsskatten är omdiskuterad. Den förespråkas av vissa och avvisas bestämt av andra. I ljuset av den ökade förmögenhetsojämlikhet som har uppstått de senaste decennierna så har den återigen aktualiserats. Exempelvis så publicerade OECD så sent som igår en rapport på temat Inheritance Taxation in OECD Countries och behandlade frågan på ett seminarium tidigare i morse. Innan jag lämnar ordet till dagens talare så vill jag informera om att ni när som helst kan mejla in frågor till fi.eso.kontakt@regeringskansliet.se, och adressen finns även på vår hemsida. Tanken är att vi ska avsluta seminariet med en paneldiskussion eller en diskussion, och då får ni väldigt gärna bidra med frågor. Då lämnar jag över ordet till rapportens författare, Mikael Elinder, professor i nationalekonomi Uppsala universitet, och sen också Oskar Eriksson, filosofie doktor i nationalekonomi och forskare också i Uppsala. Varmt välkomna.
Stort tack. Och kul att vara här äntligen och få publicera eller presentera rapporten som vi nu har jobbat med under ungefär ett år. Och rapporten fick titeln En beklaglig förlust? Frågetecken. Och det som vi har försökt göra då i rapporten är att titta på arvsskatten ur många olika perspektiv, utifrån nationalekonomiska perspektiv då. Och vad är det vi har velat göra? Jo, Oskar och jag har forskat om arvsfrågor, arvsskatt, i drygt ett decennium nu. Och vi tyckte att det var ett ganska bra läge just nu att försöka sammanfatta forskningsläget. Det har kommit väldigt många forskningsrapporter från Sverige under den här perioden. Och 30-tal sådana som vi diskuterar i den här rapporten. Och dessutom har det varit ett aktivt empiriskt forskningsfält internationellt också. Vi diskuterar då ytterligare ett 100-tal internationella forskningsrapporter i den här ESO-rapporten. Och det vi vill göra då är att vi vill diskutera vilka möjligheter har en arvsskatt egentligen i ett skattesystem som är en del av alla av andra skatter. Och vad skulle man då möjligen kunna uppnå med en arvsskatt i Sverige i dagsläget? Så som en liten bakgrund till det då, så har vi haft arvsskatt i Sverige under mer än 100 år, som Anna precis nämnde. Och några intressanta saker som vi kan se ur de här figurerna är att den vänstra figuren här visar, det kanske är lite liten text för er att se, men den visar att under de här 100 åren så ökade arvsskattesatserna ganska kraftigt under mitten av seklet, för att fram på 80-talet nå väldigt ganska höga nivåer. Så blev det en liten avtrappning innan den ett par steg ner innan den slutligen avskaffades 2004. I den högra figuren så ser vi istället hur skatteintäkterna har varierat över tiden. Och då ser vi att skatteintäkterna var som störst under en period när vi hade ganska låga arvsskatter, för att sedan falla under den perioden när vi hade höga arvsskatter och slutligen helt hållet försvinna då efter avskaffandet. Så det här visar under den senare decennierna, som vi hade arvsskatt, så låg skatteintäkterna på ungefär 0,1% av BNP. Så ganska blygsamma, eller väldigt blygsamma intäkter får man nog säga. I rapportens tredje kapitel diskuterar vi hur såg det ut precis innan skatten avskaffades. Och då fokuserar vi på 2003, som det var då sista året som arvsskatten var helt intakt, kan man säga. Och då hade vi en progressiv arvsskatt med en skatteskala mellan 0 och 30%. Vi hade i internationell jämförelse mycket låga grundavdrag, så även ganska små arv blev beskattade i Sverige. Och då ska en viktig bit att komma ihåg här också, det att det var väldigt många undantagsregler, så alla tillgångar skulle inte tas upp till marknadsvärde inför beskattningen, utan aktier, till exempel fastigheter och andra saker beskattades till lägre, togs upp till lägre än marknadsvärdet. Det gör att skattevärdena här är lägre än marknadsvärdena. Och tittar man på skattevärdena då, så ägnar vi en hel del tid att beskriva statistik kring kvarlåtenskap och arv under den här perioden. Och vid den här tiden då var det genomsnittliga kvarlåtenskapen 264 000 kronor. Och den var då skevt fördelad, så de flesta hade mindre och några få hade mycket större. Så vad Skatteverket då observerar vid den här tiden är överföringar på ungefär 23 miljarder kronor. Det är mindre än 1% av BNP. De verkliga värdena som överfördes genom arv blev betydligt större antagligen. Och vilket delvis har då att göra med att skattevärdena är lägre än marknadsvärdena, men också att alla tillgångar inte rapporteras till skattemyndigheten. Och den här skatten genererar då 2,6 miljarder i intäkter ungefär, inklusive intäkter då från gåvoskatten som kompletterade arvsskatten. Kapitel 4 ägnar vi åt ett internationellt perspektiv. Här försöker vi titta hur ser det ut i andra länder. Och då ser vi att 25 av 37 OECD-länder som vi jämför med här beskattar arv. Flera länder har avskaffat arvsskatter sedan millennieskiftet. Ungefär 5 tror jag. Och de flesta länderna får in ganska lite som ändå beskattar arv, får in blygsamma skatteintäkter. Belgien sticker ut där som det land som plockar in mest, ungefär 0,7% av BNP. Så ungefär 7 gånger så mycket som Sverige fick in vid den tiden vi fortfarande hade arvsskatt. Det är bara 4 länder som får in mer än 0,3% av BNP. Så för de allra flesta länderna är skatteintäkterna ytterst blygsamma. Vi tar också en titt på de teoretiska perspektiven på en arvsskatt. Det finns då vissa argument för varför en arvsskatt skulle kunna vara effektivare eller bättre än andra skatter. I märkelsen att de skulle leda till mindre ekonomiska snedvridningar, störa till exempel sparande beteende mindre än andra typer av skatter. Och här, det beror då på vad som kallas för vilket arvsmotiv individer har. Och det finns det 2 huvudsakliga modeller, kan man säga. Där den ena modellen utgår från att man sparar pengar under livet för att sedan kunna ha för oförutsedda eller otursrelaterade utgifter i form av hälsokostnader och så vidare när man är äldre. Och om man sedan har tur och i någon bemärkelse och kanske inte behöver använda de här pengarna och så råkar man dö en dag, då lämnar man efter sig en summa pengar och de pengarna kan då beskattas utan några snedvridande effekter. Men om det istället är på det viset att människor sparar pengar med syftet att lämna dem vidare till nästa generation, då har arvsskatten inte de här positiva eller den här mycket fördelaktiga, är inte då arvsskatten fördelaktig ur ett effektivitetssynpunkt, utan då har den också snedvridande effekt som andra skatter. Vilken modellvärld eller vilket teoretiskt ramverk som är bäst, råder det ingen konsensus om i forskningslitteraturen. Och det gör också då att empiriska studier över de här beteendena, de här beteendemässiga konsekvenserna av arvsskatt, blir väldigt avgörande för när man ska försöka dra slutsatser om konsekvenser av arvsskatter. Så därför ägnar vi en stor del av rapporten att kartlägga vad forskningen säger om de här beteendeeffekterna. Och då ska man komma ihåg att arvsskattens effekter på beteenden ofta går genom att arvsskatten i sig påverkar storleken på de arven som de avlidna lämnar efter sig och som arvingarna mottar. Så med högre arvsskatt blir arven mindre och det påverkade beteenden via den kanalen normalt sett. Och vad säger då den empiriska forskningen om det här? Jo, lite kortfattat kan man väl summera det som att om man tittar på arvlåtarsidan, det vill säga de äldre som har sparat pengarna som lämnas till arv, så kan vi säga att arvsskatten sannolikt, det tycks vara så att sparandet minskar lite grann, inte så mycket. Det ligger i linje med teori, men effekterna tycks inte vara särskilt stora egentligen. Och medan sen tittar vi på arvingarna som sen mottar arv, så finner studier också att det verkar som att de jobbar lite mindre när de tar emot arv. För man stora arv så jobbar man ännu mindre. Men om arvsskatten, eftersom arvsskatten då minskar storleken på de här arven, så tenderar arvsskatten stimulera till arbete hos arvingegenerationen. Men även här är alltså effekterna ganska små. Vi tittar sedan också på effekter på företagande, generationsskiften av företagande och givande till välgörenhet. Andra saker som har diskuterats i den internationella forskningslitteraturen och som också är uppe i debatt kring arv. Jag tänkte inte gå in på det här nu. Utan vi går vidare. Vi ägnat ett helt kapitel åt att diskutera skatteplanering och skattefusk. Här skiljer vi alltså på den lagliga och den olagliga delen av den här typen av planering. Och då kan man dela upp det i två perspektiv. Man kan se vilken typ av planering som arvlåtarna gör och vilken typ av planering som sen sker av arvingarna som mottar arven. Och både då laglig och olaglig planering. Och när det gäller arvlåtarna så är evidensen ganska begränsad. Men det finns många, många kanaler som man kan undvika arvsskatten genom. Till exempel kan man flytta själv genom att flytta till ett annat land där arv beskattas lägre eller inte alls. Eller så kan man flytta kapitalet, bara flytta pengarna och gömma det till exempel i ett skatteparadis. Eller så i den svenska arvskontexten kunde man flytta tillgångar till skattegynnade tillgångar, till exempel vissa aktier eller fastigheter. Stoppa pengarna alltså i företag till exempel. Eller så kunde man skänka bort pengarna under livet. Då var de förvisso gåvobeskattade, men i praktiken väldigt enkelt att undvika undvika gåvoskatten. Och den empiriska litteraturen på det här området på avlåtande är då ganska begränsad. Det skulle behövas mer studier på det området, även om det finns viss tecken på den här viss forskning om den här skatteplanering från avlåtarsidan. Men det skulle dock sägas att det är ju då extremt svårt att studera de här frågorna eftersom människor, individer som håller på med det här inte rapporterar de här beteendena varken i enkätundersökningar eller till Skatteverket. När det gäller arvingarna däremot så finns det lite tydligare evidens. Forskning även från Sverige då, som visar på tydlig underrapportering av tillgångar i bouppteckningarna. Man tar alltså inte med alla tillgångar eller man underrapporterar värdena. Det är självrapporterat då, eller var självrapporterade. Och det finns dessutom fanns det då möjlighet att göra arvsavstående som en laglig typ av skatteplanering där man låter en del av arvet passera vidare ner i generationerna för att så vi sprida arven till fler lotter och fler arvslotter och få mindre beskattning av varje lott. Och det finns också då tydlig evidens för. Så om vi lämnar skattefuskbiten, som ju naturligtvis var ett problem när det gäller arvsskatten, och tittar istället på vad vet vi om arvsskattens betydelse för den ekonomiska ojämlikheten. Den främsta anledningen till att argumenten man ser för arvsskatt är ofta att man tänker sig att den ska kunna utjämna förutsättningarna i livet. Så att den ska motverka att kapital byggs upp i ett litet antal rika familjer eller dynastier. Och att de pengarna ska komma en större del av befolkningen till godo. Men de empiriska studier som gjort på det här området är huvudsakligen från Sverige. Även om det finns studier från andra länder också. Men som har mycket mer begränsade möjligheter att studera frågan. Och det som vi de senaste tidens studier finner, då är då att rika barn ärver mer pengar än barn som har mindre pengar. Så att i den bemärkelsen så har man rika barn har också rika föräldrar. Fattigare barn har fattigare föräldrar. Men, här kommer en viktig invändning. Men, de rika barnen får sällan motta ett arv som är betydelsefullt i förhållande till hur mycket pengar de redan har. Medan de fattigare barnen är ganska vanligt att de får ett arv som gör skillnad i deras liv. Och det gör att med de vanliga ojämlikhetsmått som vi använder, relativa ojämlikhetsmått, så som till exempel Gini-koefficient, minskar den ekonomiska ojämlikheten av arv. Och problemet är då att det här gäller, kommer då in även med arvsskatten. Så vi kan se då att arvsskatt som andel av förmögenheten, den totala förmögenheten som barnen har, är mycket högre bland de som har små förmögenheter än de barn som är rika. Med barn här menar jag arvingar som vanligtvis är 60-årsåldern. Så det är inga barn i egentlig bemärkelse. Men det här innebär då att arvsskatten kan i alla fall omedelbart, om man räknar på det här sättet, tendera att öka ojämlikheten. Och det är ett resultat som man också finner i flera andra länder. Och som kan verka till synes motsägelse eller intuitivt svårt att ta till sig. Och då får man komma ihåg att detta är ojämlikhet i förmögenhet. Så det finns några viktiga förbehåll att säga här. Det finns kanske två viktiga förbehåll. Det ena är att detta är en effekt som sker på kort sikt. Det vill säga den ojämlikheten av när man tar emot arven tenderar att minska omedelbart och arvsskatten ökar ojämlikheten. Men på lite längre sikt kan resultatet bli annorlunda, nämligen om det är så att de fattiga arvingarna i större utsträckning konsumerar upp arven, vilket forskningen tyder på, så kan det ändå vara så att arvsskatten bidrar till mer jämlikhet på lite längre sikt. Ett annat förbehåll som bör nämnas i det här sammanhanget är ju också att det här är ändå mycket små effekter. Det är mycket små effekter på ojämlikheten vi pratar om. Antagligen både på kort sikt och på lång sikt. Och den tredje biten är att det här tar inte hänsyn till hur arvsskatteintäkterna används. Eftersom de faller in i budgetens stora, det allmänna konkursboet eller vad man skulle kunna kalla det för. Men hade man öronmärkt pengarna eller om man använder pengarna och intäkterna för särskilt omfördelande syften, då skulle man kunna uppnå lite mer utjämnande effekter med arvsskatt. Men det vet vi inte riktigt hur man gör med de pengarna. Så, summa summarum kan man säga att när det gäller ojämlikhetseffekter så är de antagligen mycket små. Vi ägnar också en liten del av rapporten till attityder till arvsskatter. Och det visar de studier som har gjorts, kanske föga förvånande, att arvsskatten var väldigt illa omtyckt i Sverige. Det var inte bara i Sverige, utan även i andra länder ser man att arvsskatten tillhör de mest impopulära skatterna. Forskningen har kommit fram till att en del förklaring till varför arvsskatten är så impopulär är att man kan ha dålig kunskap om arvsskattens konsekvenser. Så att om man upplyser eller informerar mer om arvsskatt så skulle man kanske kunna få en högre acceptans för arvsskatt. Även om forskningen inte direkt har kunnat visa det så kan man ändå läsa mellan raderna i det här att sannolikt är det så att på grund av att arvsskatten var väldigt lätt att undvika både i Sverige och i andra länder, i synnerhet för de med stora förmögenheter, det är nog en kraftigt bidragande orsak till varför arvsskatten hade så låg legitimitet i befolkningen. Så vi avslutar då den här rapporten med att fundera kring hur skulle en ändamålsenlig arvsskatt egentligen kunna utformas. Och för att kunna diskutera det så bör man ju ha en liten lista på vad man har för önskemål med en arvsskatt i så fall. Och det vi tänker oss i första hand som vanligtvis dyker upp som önskemål är att det ska bidra till minskad ojämlikhet. För att kunna bidra till minskad ojämlikhet så behöver den kunna generera lite skatteintäkter. Om den inte genererar några skatteintäkter så är det ju ingen som har betalt någonting. Så man har inte tagit någonting från någon. Och man, det finns ingenting att ge till någon. Så att förutsättning för att kunna göra något åt ojämlikheten med arvsskatt är att man genererar, att den genererar någon typ av skatteintäkter. Sen vill man att den ska ha lite snedvridande effekter. Så att den ska inte påverka sparande och företagande till exempel i någon större utsträckning. Och sist men inte minst vill man då att den ska vara svår att fuska med. Svår att undvika, svår att fuska med så att den inte tappar sin legitimitet eller får väldigt konstiga effekter. Så vi skissar då lite grann på hur skulle man kunna balansera de här kraven mot varandra. Och då vill jag väldigt noga poängtera att det vi tar fram här är en skiss där vi leker med de här möjligheterna som en arvsskatt har. Det är inte ett förslag från vår sida om att återinföra någon typ av arvsskatt. Men det vi försöker hitta här är någon typ av balans. Och tittar vi då på skissen som vi har, så innehåller den då en 20% platt skatt, alltså istället för en progressiv skala. Den blir dock ändå progressiv genom att vi föreslår ett grundavdrag då på cirka 1 miljon kronor. Detta är ett grundavdrag som man tar med sig, så det är en summan av alla arv man får, arv och gåvor man får motta under livet som uppgår till 1 miljon kronor. Så får man 2 arv så har man kanske redan knapat av på det här grundavdraget genom sitt första arv. Sen diskuterar vi möjligheten till ett extra grundavdrag för låginkomsttagare. Så att för att garantera att arvsskatten blir progressiv i både inkomst och förmögenhet. Diskuterar också möjligheten till att ha särskilda incitament att ge till välgörenhet, så att till exempel grundavdraget för ens arvingar skulle kunna öka om man har gett pengar till välgörenhet i slutskedet av livet. En bit som tror kan vara viktig att fundera på också är olika typer av flexibla betalningslösningar av arvsskatten för att minska problemen med likviditet, till exempel vid överföring av företag eller fastigheter. Och när vi balanserar ihop de här bitarna och räknar på hur mycket en sån här skatt skulle kunna generera i skatteintäkter om den infördes idag, så kommer vi till slutsatsen att den skulle generera ungefär 1 miljard kronor. Det måste ju anses vara ytterst blygsamma skatteintäkter då. Så slutsatserna som vi kom fram till i rapporten är att de största problemen för att införa en arvsskatt i Sverige är att skattebasen är både liten och flyktig. Och anledningen till att skattebasen i Sverige är så liten beror sannolikt på att det finns ganska små incitament att ackumulera en förmögenhet som äldre i Sverige idag, eftersom vi har ett relativt sett välfungerande skyddsnät med fri både omsorg, sjukvård och mediciner som äldre. Och ett pensionssystem som fungerar relativt väl i en internationell jämförelse. Och det innebär ju då sammantaget att eftersom skattebasen är så liten och flyktig att skatten bara kommer generera ytterst små skatteintäkter. Och med väldigt små skatteintäkter så blir effekten på ojämlikhet obetydlig. Och om man ska komma ifrån de här, försöka få upp skatteintäkterna lite istället, så måste man, så hamnar man i en situation där man måste undvika kryphål, och det blir väldigt svårt. Kryphålen, det är ju större anledning att anstränga sig för att hitta kryphålen också om skatten är högre. Och dyker den här typen av kryphål upp, så blir det nu väldigt svårt att få legitimitet för en arvsskatt. Och det är så långt vi kom, och det är det vi landar i, de slutsatserna vi har dragit av vår genomgång av den forskningslitteraturen på området. Tack så mycket.
Tack så mycket, Mikael, för denna väldigt intressanta och informativa presentation. Då ska vi se. Oskar, du skulle inte presentera nu, eller? Ja, okej. Okay. Ja, men jättebra. Bra. Då, jag tänkte, om jag hinner sticka emellan med en kort fråga här, för vi ligger några minuter faktiskt före schemat, så kan jag fråga om de här skatteintäkterna som ni har räknat på. Ni räknar på ungefär 1 miljard, och kan ni kommentera det lite ytterligare? För det här vet jag är någonting som folk är väldigt intresserade av.
Ja, det kan jag göra. Så att frågan är då, varför kommer vi fram till att skatteintäkterna blir så små? Det finns andra studier och rapporter som kommer fram till betydligt högre skatteintäkter. Och då är den springande punkten här är att försöka uppskatta hur stora skulle kvarlåtenskaperna eller arven vara om vi hade en arvsskatt idag. Och där skiljer sig estimaten ganska mycket åt inom litteraturen. Det kan skilja sig på en faktor 10. Och när man tittar noggrannar på de här estimaten i litteraturen, så är det så att de här som är väldigt höga estimat, de oftast innehåller de inte bara, de innehåller, mäter inte så att säga vad skattemyndigheten skulle observera, utan mäter hur mycket förmögenhet som överförs från en generation till en annan under livet. Och en hel del av de pengarna överförs på sätt som är omöjliga för skattemyndigheten att observera. Det är till exempel gåvor under livet som är i praktiken är omöjliga att beskatta. Och en del av dem är kanske tillgångar i privata pensioner, tjänstepensioner som inte heller är beskattningsbara. Och en stor del av pengarna kommer heller inte rapporteras till skattemyndigheten genom att man underrapporterar arven. Och ytterligare en del kommer rapporteras till lägre värden om man har vissa skattegynnade tillgångar. Och då kan man lätt hamna i att det rör sig om en tiondel istället. Och där landar vi.
Tack, Mikael. Vi får säkert anledning att återkomma till det här senare idag. Då hoppas jag att vi har med oss Daniel Waldenström, som är professor i nationalekonomi och forskare vid Institutet för näringslivsforskning och också expert på förmögenhet och arvsskatter. Daniel, är du med oss?
Jag är med er. Hör ni mer?
Ja, varmt välkommen. Varsågod, Daniel.
Tack så mycket. Jag har blivit inbjuden att kommentera och läsa den här rapporten och har ett antal kommentarer. Ja, det har inte så mycket tid att kommentera. Jag skulle gärna, som de flesta akademiker, vilja ägna ganska mycket tid åt att diskutera delar i den här rapporten. Och till att börja med har jag då ett antal övergripande kommentarer som jag bedömer handlar då mer om rapportens övergripande kvalitet och det anslag som författarna har. Och den första punkt handlar om bredden, de olika delarna som berörs när vi pratar arvsbeskattning. Här pratar vi till exempel om effektivitetsaspekter. Påverkas viljan att bygga upp en förmögenhet om du vet att den kommer att arvsbeskattas när du dör? Kommer arvtagarna bli påverkade i termer av hur de beter sig rent ekonomiskt? Kommer de kanske att arbeta mindre ifall att de vet att de kommer att mottaga ett arv senare i livet? Det är så kallade effektivitetsaspekter som då påverkar kakans storlek i ekonomin, helt enkelt den ekonomiska tillväxten. Och faktum är att båda de två delarna finns med i den här analysen. Man tittar alltså både på de som ska ge arv i slutändan och även de som tar emot arven. Och de effekterna diskuteras utifrån den forskningen som vi vet, både rent teoretiskt och rent empiriskt. Men rapporten nöjer sig inte med det, utan här talar vi också då om fördelningseffekter, alltså kakans fördelning. Och även här finns det aspekter när det gäller då ackumulationen av förmögenheter och även för den fördelning som uppstår när arvingar får förmögenheter. Övergripande är då att det är en ganska imponerande bredd i den här rapporten. Man tar upp de här sakerna och dessutom tar man också upp synen på arvsbeskattningens utfall när det gäller insamling, administrationsaspekter, men också då attityder i befolkningen som då har att göra med den politiska ekonomin i arvsbeskattningen. Och när jag tittar på den forskningslitteratur som diskuteras, och jag har varit med och jobbat en del med de frågorna i det svenska fallet särskilt, så måste jag ändå säga att det är en ganska genomgripande och vederhäftig återgivning av den litteraturen som har att göra med den nationalekonomiska forskningen. Och det resulterar, tycker jag, i generellt sett att vi kan lita på mycket av det som sägs i den här rapporten. Vill man ha en bild av det aktuella forskningsläget i de här olika delarna som har att göra med arvsbeskattning, så är det här forskningsrapporten en utmärkt utgångspunkt för att förkovra sig och då få ingångar till att fortsätta studera de här frågorna. En något kritisk aspekt, som om man nu skulle, kritisk synpunkt skulle kunna vara att det är ganska många aspekter som diskuteras och de blir lite kanske kortfattat behandlade. Och det har att göra då med att det är så många delfrågor. Det kan handla om teoretiska aspekter på flera nivåer. Det kan handla om empiriska analyser av flera länder, speciella institutionella sammanhang som man ska ta hänsyn till. Och det är klart att vilja greppa alla aspekter som den här rapporten lite vill göra innebär att man då måste kompromissa med hur djupt man kan gå. Och i vissa avseenden kan jag då tycka att jag hade gärna sett en ännu mer utförlig genomgång i flera av de här rapportens olika delar. Den kritiken kan man ju alltid ge när det gäller, och någonstans måste man som akademiker också dra en gräns när det gäller genomgången. Nästa bild. Tack. Jag har då också ett antal specifika kommentarer. En fråga som berörs en del i rapporten handlar då om arvsskatten i dess sammanhang med andra kapitalskatter. Och det handlar om att när vi beskattar så kommer vi behöva använda olika sorters skatter. Vi har ju beskattning av arbete och vi har beskattning av kapital och vi har beskattning av konsumtion och liknande. Och arvsskatten är en form av kapitalskatt och den då har specifika syften. Men exakt vad vi vill komma åt när det gäller till exempel omfördelning, när det kanske gäller att utjämna förutsättningar i livet för varje ny generation, när det gäller att samla in intäkter till staten, så fyller arvsskatten en viss funktion, men vi kan komma åt en hel del av de utfallen med andra skatter. Och vilken roll då arvsskatten spelar är då delvis avhängigt hur väl de andra skatterna fungerar. Och här kan jag då tycka att det blir ett problem när man är specifikt inriktad på en sån här kapitalskatt, nämligen arvsskatten, och då inte riktigt tar itu med de andra. Och känslan blir ibland då att det blir en partiell analys som gör att det kan vara svårt att gå vidare i slutsatser, eftersom vi egentligen skulle vilja sätta arvsskatten hela tiden i ett sammanhang för att fullt ut förstå på vilket sätt den fungerar. Så det är ytterligare en diskussion kring var drar man gränsen i en sån här analys. Men det är ett inneboende problem för en partiell skatteanalys som i den här rapporten. Så det är svårt att komma runt, men det finns där. Det finns då en liten diskussion om de här sakerna i rapporten. Men jag hade gärna sett ett lite större utrymme till en sån diskussion. Den andra punkten här bland mina specifika kommentarer, det är ett exempel på den här ökade fördjupningen, men också lite av problematiken i en del av diskussionen, nämligen att litteraturen som hänvisas till och handlar mycket om kapitalbildning eller känslighet för beskattning när det gäller kapitalskatter generellt. Det kan handla om förmögenhetsskatter eller annat. Och ibland undrar man då som läsare, hur mycket kan vi överföra det här till specifikt kapital eller till specifikt arvsskatten? Ett exempel som jag skriver här, kapitalflykt. Alltså kapitalägare som flyttar antingen sitt kapital eller sig själva till andra jurisdiktioner där man beskattar kapital på ett annat sätt, ofta lägre än i Sverige. Vad vet vi egentligen när det gäller arvsskattens betydelse? Och här är det lite retorisk fråga, för vi vet ganska lite. Och den här rapporten tar egentligen inte upp särskilt mycket om de här sakerna när det gäller arvsskatten, utan det blir mer generellt om kapitalskatter eller allmänt skattetryck. Och det gör att kopplingen mellan den empiriska genomgången av den empiriska litteraturen och slutsatserna för svensk arvsbeskattning blir lite lidande. Det är svårt att komma runt det, för det finns faktiskt väldigt lite forskningslitteratur där ute, och det är ett problem när vi ska dra slutsatser. Men jag vill ändå lyfta fram det som ett exempel på de problem som analysen har här i vissa delar. Rapportens skatteförslag då till sist, realistiskt frågetecken. Det är klart att jag skulle ändå säga att huvuddelen i det här bidraget i den här rapporten är just den här gedigna och breda genomgången av kunskapsläget i forskningen, och att den faktiskt lyfter fram de aspekter av arvsbeskattning som vi är intresserade av. Men ändå så finns det ett skatteförslag, och man som läsare då ställer sig frågan, hur kommer ni fram till de här slutsatserna kring skattesatser, grundavdrag, andra typer av aspekter som spelar roll naturligtvis för skattens utformning, men också någonting som har att göra med hur vi vill härleda den här typen av skatt i den svenska kontexten. Det är inte helt klart, och det hade varit intressant att se en ännu djupare belysning och kanske utredning och kanske till och med simuleringsanalyser av de faktiska fördelningsutfallen men också intäktsutfallen. Det är pyttesmå intäkter. Och som Mikael Linder nämnde så har det att göra med att skattebasen är relativt begränsad i olika aspekter, både mätbarhetsmässigt, administrativt, men också naturligtvis känsligheten för den här skatten och lättheten att den kan flyttas och omdefinieras. Det är någonting som förs fram, och det är klart, det är någonting som slår emot läsarna väldigt tydligt. Jag tyckte det finns spännande inslag i den här skatteanalysen som har att göra med till exempel avdragsrätt i proportion till gåvor till välgörenhet och så, som jag inte riktigt har sett, och det var en intressant idé som jag tyckte förtjänar kanske lite mer uppmärksamhet. Sista frågan har jag, en sista slide med bara en enkel fråga, och den här skulle jag vilja då pressa rapportförfattarna lite grann i en ja-nej-fråga som jag inte tycker riktigt framgår vare sig i rapporten eller av presentationen. Anser ni att Sverige bör införa en arvsskatt? Ja eller nej? Ja, det var det. Tack så mycket.
Tack Daniel för väldigt insiktsfulla kommentarer, och en direkt fråga på sista bilden här. Då lämnar jag ordet till Mikael och Oskar så ni får kommentera.
Personligen så anser jag att vi inte ska behöva diskutera arvsskatt särskilt mycket mer i Sverige. Det räcker så här. Vi bör lägga fokuset på andra skatter, precis som du nämnde Daniel i din rapport. Arvsskattens betydelse är så pass liten så att det blir bättre att lägga fokus på andra skatter som kan ha verkligt stor betydelse.
Vi är medförfattare i den här dimensionen, och det som du säger, alltså risken är att man, som vi skriver också, att om man inför en arvsskatt så finns ju risken då som inte har de effekterna som man önskar, att man kanske tycker att man har gjort någonting åt ojämlikhetsaspekten. Men om man då har en tandlös arvsskatt så kanske man missar många viktiga andra aspekter. Man motiverar att man har gjort någonting åt ojämlikheten i arvsskatten, trots att man ändå inte har gjort det.
Hur ser ni på Daniels andra frågor, till exempel rörande andra kapitalskatter som han tog upp här?
Jo, det kan jag nämna. Bakgrunden för mig att säga är att vi kan ju notera då att Claes Eklund kom med en rapport alldeles nyligen som belyste skattesystemet mer i sin helhet. Daniel var själv medförfattare till en SNS konjunkturrådsrapport för ett par år sedan som också belyste kapitalbeskattning ur ett bredare perspektiv. Så att upplever nog att i båda de rapporterna fanns det lite grann en fråga om att arvsskatt bör diskuteras mer. Och då passar vi på att fylla lite grann av den luckan. Det betyder inte alls att man inte ska diskutera de andra skatterna. Tvärtom tycker jag att fokus bör flyttas över till skattesystemet i sin helhet. Men jag tror en kommentar ändå är nog att jag tycker ändå att arvsskattens roll i det skattesystemet är så pass liten. Så att den behöver inte analyseras ur ett systemperspektiv heller.
Ja.
Fler kommentarer kanske som jag skulle bemöta möjligen. Men nu går det inte att se de här frågorna längre. Så att det...
om att vi skulle ha tagit ett djupare, och det är såklart självklart som forskare skulle man gärna gå djupare in på varje del av rapporten också, men det kommer ju med begränsningar, och jag skulle säga att vi hade ju som avsikt att försöka täcka in så mycket som möjligt, och då kommer det till en kostnad att vi inte kan dyka lika djupt, men det får vi hoppas att den här genererar ny forskning eller mer forskning på det här området.
Tillägger jag också då, du hade frågor kring hur har vi de här så kallade, som du uppfattar som förslag, som jag hela tiden måste hålla tungan rätt i mun själv eftersom jag råkar säga förslag då och då, fast det inte är ett förslag. Utan tanken med vår analys i slutet är liksom, men okej, låt oss försöka. Om vi försöker låtsas att vi är lagstiftande, hur skulle vi försöka få till det här på bästa möjliga sätt? Och där skulle jag kanske önska att vi motiverade de här utgångspunkterna lite bättre. Det ser man nu när man läser rapporten med lite perspektiv. Hur kom vi fram till 20%? Och varför hade vi 1 miljon i grundavdrag? Ja, det kan jag säga. Det passar på att säga det nu istället. Vi tänkte kring att om en arvsskatt ska få någorlunda acceptans och legitimitet så bör den inte vara alldeles för hög. Och om den är väldigt hög så kommer det bli stora ansträngningar till att hitta kryphål och undvika den. Men blir den alldeles för låg så har den ingen chans alls att generera några skatteintäkter. Och då landar vi i något typ av kompromiss på 20% kanske skulle kunna vara någonting att utgå från. Sen pratade vi också om grundavdraget. Då, och då där tittar vi lite grann på andra länder. Där Sverige då tidigare som hade 70 000 i grundavdrag för barn, 280 000 för make-maka, framstod som väldigt, väldigt lågt ur ett internationellt perspektiv. Och också antagligen en del av orsaken till att arvsskatten var impopulär, att den föll förhållandevis hårt på en övre medelklass och var relativt lätt att undvika för de verkligt förmögna personerna. Så att genom att flytta upp grundavdraget till någonting som är mer jämförbart med andra länder föreföll naturligt. Men det är också jätteviktigt att betona då att det här höga grundavdraget gör att väldigt mycket skatteintäkterna, potentiella skatteintäkter försvinner. En stor del av skatteintäkterna som vi hade innan kom från förhållandevis små arv.
Jag kan kanske ställa en förtydligande fråga om det här förslaget där ni har även ett inkomstprövat grundavdrag. Och då tänker ni er att det ska vara både arbets- och kapitalinkomst. Eller hur? För du var inne på i din presentation, Mikael, att det handlar om att man inte vill att det ska vara för stark persistens i förmögenhet, att det ska vara att man bara koncentrerar förmögenhet i toppen, eller hur? Och då kan man tänka sig något annat där, att man har någon prövning av mottagaren baserat på förmögenhet, eller hur har ni tänkt där?
Det är ju det blir lite grann med den här inkomstprövade...
Med kapitalinkomster.
Ja, precis. Vi har med både kapitalinkomst, summan av kapitalinkomster och arbetsinkomster de senaste 5 åren innan man mottar arbet. Och det gör ju då att vi knyter an till den här intjäningsförmågan. Så arvtagare med högre inkomster, högre kapital och arbetsinkomster, de kommer att betala mer i arvsskatt proportionellt till de som i relation till de som har lägre inkomster. Så att då får vi in den här progressiviteten. Tidigare arvsskatten som vi hade fram till 2004, den var ju inte kopplad till arvtagarnas intjäningsförmåga, deras övriga ekonomiska förutsättningar, utan bara det ärvda beloppet. Och nu får vi in här. Så att vi visar ju också med den här skissen att den genererar en skatt som är progressiv i arvingarnas arbetsinkomster, även i arvsbeloppet och till viss del också i arvingarnas förmögenhet. I alla fall i den övre delen av förmögenhetsfördelningen.
Tack för det. Då ska jag lämna över till dagens andra kommentator. Jag skulle också vilja påminna bara om att ni väldigt gärna får mejla in frågor till fi.eso.kontakt@regeringskansliet.se om ni vill fråga Mikael och Oskar något om rapporten. Då vill jag lämna över ordet till Lena Hjort av Ornäs Lejon som är skattejurist och sektionschef på Skatteverkets rättsavdelning som ska ge oss ett mer juridiskt perspektiv på arvsskatten. Varmt välkommen Lena.
Tack så mycket. Då vill jag inleda med att tacka Mikael och Oskar för er rapport och er presentation. Det är en fantastiskt gedigen rapport tycker jag. Imponerande, bredd och djup. Och jag vill också ge er särskilt kudos för tydligt och enkelt språk som inte är oväsentligt om man ska nå ut till många. Jag som pratar heter som sagt Lena Hjort Ornäs och jag jobbar på Skatteverkets rättsavdelning som sektionschef. Och mitt bidrag i det här är det legala och praktiska perspektivet. Ja, en arvsskatt är ju på agenda på många sätt. Det är ju så att ett skattesystem är ju aktuellt i och med skrivningar i januariavtalet. Och som Anna nämnde inledningsvis så har ju också OECD igår väldigt lägligt då presenterat en rapport om just samma fråga. Nästa bild, tack. Ja, som jag nämnde så är mitt bidrag i det här att komma med det praktiska och legala perspektivet. Och om en arvsskatt ska utformas ändamålsenligt så kan man ta utgångspunkt i de fyra grundstenar eller byggstenar på vilket man bygger skattelagstiftning. Och det här är någonting som presenterades av Skattebasutredningen redan 2002. När man gjorde en genomgång av principer för skattelagstiftning. Och det här är ju naturligtvis sånt som ni känner till och ni också tar upp i er rapport. Så ni bemöter ju och behandlar många av de här frågorna. Men jag tänkte ändå gå igenom dem. Ni kommer ju också, som har framgått av den här tidigare presentationen, med ett konkret skiss till arvsskatt. Men de här fyra byggstenarna då, det är legitimitet, rationalitet, enkelhet och kontrollerbarhet som ligger till grund för bör ligga till grund för all skattelagstiftning. Så arvs- och gåvoskatten bör ju följa samma eller man bör ställa samma krav på en arvs- och gåvoskattelagstiftning som man gör på annan skattelagstiftning. Så jag tänkte utveckla lite grann hur man kan se de här fyra byggstenarna som ni också har nämnt i era presentationer. Legitimiteten handlar ju om att skatten ska vara väl förankrad hos allmänheten. En fråga är ju hur man uppnår det här praktiskt. Och det finns ju många delar i hur man kan uppnå det. Men dels så ska ju möjligheten att undvika skatten vara begränsade. Men även förhållandet skatteadministration i förhållande till skatteintäkter är ju en relevant aspekt. Och det tas ju också lyfts fram i regeringens riktlinjer för skattepolitiken som kom 2015 och de ersatte ju då tidigare riktlinjer för skattepolitiken som beslutades 2008. Man skulle kunna fråga sig om man kan uppnå legitimitet genom att specialdestinera skatteintäkter så att man anvisar att intäkterna från just den här skatten går till det här behjärtansvärda ändamålet. Men det sätter faktiskt budgetlagen hinder för eftersom skatteintäkter ska redovisas brutto enligt den svenska budgetlagen. Och här finns det faktiskt en skillnad jämfört med hur andra länder har det. Det finns också ett samband mellan legitimitet och den sista grundbulten här som heter kontrollerbarhet. Det vill säga man uppnår legitimitet genom att skatten är kontrollerbar. Rationalitet då, som är detsamma som likformighet och neutralitet. Och likformighet handlar ju om att lika fall ska behandlas lika. Det är en rättssäkerhetsprincip i grunden. Och neutralitet handlar ju om att skatten inte ska vara handlingsdrivande. Det här med handlingsdrivande är ju lite komplicerat. Nu kanske ni tänker, hur fungerar det med punktskatter? Då? Det är ju själva syftet med dem. Ja, det finns atypiska skatter som syftar till att eliminera marknadsmisslyckanden. Och dit hör ju punktskatterna. Så där är ju, de har ju en annan grund. Men där är de å andra sidan likformiga och neutrala inom ramen för det som är skattepliktigt område. likformighet och neutralitet krävs ju också då i förhållande till andra länder, precis som ni också nämner. Det är inte så att det blir inte en likformigt resultat om det är möjligt att flytta i det här fallet då en tillgång till ett annat land eller själv flytta och undkomma beskattning, så att säga. Det skapar olikformighet. Enkelhet, ja, den är ju tämligen självförklarande faktiskt. Det är väldigt viktigt att lagstiftningen är enkel för att uppnå sitt syfte och för att kunna, det ska vara lätt att göra rätt helt enkelt. Kontrollerbarhet, den sista grundstenen, handlar om hur skattebasen fastställs. Man kan se det som tre delar. Vilka uppgifter ligger till grund för uttaget av skatt? Det vill säga vilka informationer om skattebasen finns egentligen? Vem ansvarar för uppgifterna och dess korrekthet? Hur regleras och hanteras om det blir brister i uppgifterna eller om brister i informationsskyldigheten? Och hur kan man kontrollera de här uppgifterna? Det är väldigt viktigt här att det inte spelar någon roll i vilket land tillgången befinner sig. Så kontrollerbarheten hör ju också ihop med... frågan om var tillgången befinner sig hör ju också ihop med kontrollerbarheten. Så svaret på hur en ändamålsenlig arvsskatt skulle kunna utformas ur skattelagstiftningsperspektiv är ju att den bör motsvara de grundbultar eller de krav, om man vill uttrycka sig så, som ställs på annan skattelagstiftning. Det vill säga att den ska uppfylla legitimitet, rationalitet, enkelhet och kontrollerbarhet. Då kan vi ta nästa bild. Då kommer vi till de mer praktiska frågorna. Skatteverket är ju en modern servicemyndighet. Våra kunder och samarbetspartner har mycket högt förtroende för vår verksamhet. Och i vårt perspektiv som administratörer av skattesystemet så är det särskilt viktigt att skatteregler är enkla, förutsägbara, neutrala och likformiga. Skattereglerna behöver också fungera i sin kontext. Det vill säga utformningen måste beakta omvärldsfaktorer som digitalisering och globalisering. Och det finns också ett behov av att utveckla de legala sambanden. Jag ska strax ge er praktiska exempel. Som jag nämnde så är det viktigt att det är enkelt att göra rätt och enkelt att sköta sitt uppgiftslämnande. Det här är den målsättningen som är väldigt stark inom hela Sverige och naturligtvis inom Skatteverket också, att det ska vara möjligt att lämna uppgifter digitalt. Om det ska vara enkelt att lämna uppgifter digitalt så behöver skattereglerna vara tydliga och enkla och ha få undantag. Globaliseringen ökar. Det innebär att transaktioner av människor inte längre är begränsade till viss plats eller viss region eller visst land. Att tillgången finns i ett annat land ska ju varken generera högre eller lägre skatt. Här kommer jag alltså tillbaka till den här frågan om likformighet som jag nämnde på de mer principiella synpunkterna och också till kontrollerbarhet. För att det här ska fungera så behövs det regler om informationsutbyte mellan länder som omfattar arvs- och gåvoskatt. Och då kan ju en situation uppstå där flera länder gör anspråk på beskattad egendom. Men som vi vet av OECD-rapporten så är det ju 24 av 37 OECD-länder som har en arvsskatt. Så den situationen kan ju uppkomma. Då behöver man ha regler om arvs- och gåvoskatt i skatteavtal. De är ju ofta... med mycket få undantag bilaterala, det är svenska avtal med ett annat land. Då behöver arvs- och gåvoskatt finnas i de avtalen och sen behöver de införas i svensk skattelagstiftning så man vet vilket land som ska äga beskattningsrätten och hur beskattningen ska fördelas mellan de länder som gör anspråk på att beskatta egendomen. Sambandet med annan lagstiftning behöver klargöras. Här ska jag också ge ett exempel, ett praktiskt exempel. Bolagsbeskattningen bygger ju som ni vet på företagets räkenskaper och i civilrätten så finns det regler om om hur räkenskaperna ska föras och hur tillgångar ska värderas. Det här är civilrättsliga regler och inte skatteregler. Sen finns det då skatteregler som kompletterar de civilrättsliga reglerna som beskriver hur resultatet i räkenskaperna ska justeras med anledning av skatteberäkningen. Ibland kan det ju vara så att man bestämmer sig för att ha förmånliga skatteregler så att man får göra så kallade bokslutsdispositioner som då också gör upphov till skatteutgifter. De redovisas ju som ni känner till riksdagen varje år. Så man pratar här i det här området om sambandet mellan redovisning och beskattning. Om man har en sån ordning så blir det lätt att sköta både uppgiftsskyldigheten och beskattningen för oss som administratörer för Skatteverket. Att ha ett regelverk som skapar sambandet mellan till för att skapa en legitimationshandling för dödsbodelägaren. Om man som dödsbodelägare visar upp bouppteckningen så får man tillgång till de konton som är upptagna där. Om man är flera dödsbodelägare så krävs också ett arvsskifte. Idag ser det ut så att olika bouppgivare kan för samma avlidna person lämna in varsin bouppteckning med olika innehåll till Skatteverket. Olikheterna kan bestå i upptagna arvingar, vilka tillgångar som tas upp och tillgångarnas värdering. Så sammanfattningsvis så behövs det ur praktiskt perspektiv regler som fungerar i den globaliserade och digitaliserade värld som vi lever i. Det behövs också regler som tydliggör hur värdering av tillgångar ska till. Det behövs en tydlighet och ett ansvar för uppgiftslämnandet eller informationsskyldigheten som man brukar kalla det när det kommer till skattelagstiftning. Det behöver också upprättas regler för hur det här sambandet mellan civilrätten och skatterätten ska se ut. Tack så mycket.
Tack Lena för väldigt bra kommentarer och frågor. Jag låter Mikael och Oskar svara.
Ja, tack. Jag tycker att det har varit en utmaning innan vi skrivit den här rapporten att förhålla oss till de praktiska och de juridiska aspekterna av det här. Och en bidragande orsak till det är nog att som nationalekonom ser vi oftast i en förenklad teoretisk värld där vi ofta bortser från de här från konsekvenser som verkligen finns och har betydelse i verkligheten. Men vi har väl haft lyckan att ha med oss ett par jurister i referensgruppen som har hjälpt oss lite grann under resans gång. Det betyder inte att vi har kommit hela vägen fram. Men det är ju ändå så att många av de problemen som finns med arvsskatten finns i den verkliga världen snarare än i den teoretiska världen.
Mm. Jag kanske kan följa upp med en relaterad fråga egentligen som gäller. Vi avskaffade arvsskatten 2003-2004. Nu har det gått lite tid, det har hänt mycket i världen. Vi har ökad digitalisering och vi pratar om att skattebaserna är små och flyktiga, vad du är inne på Mikael. Att man underrapporterar tillgångar till exempel och det gör att man undgår den här arvsskatten. Men om man har en större grad av tredjepartsrapportering till exempel, då är det ju svårare med sånt här skatteundandragande. Hur ser ni på det? Är det något som talar för att det skulle finnas bättre förutsättningar idag för en arvsskatt än vad det gjorde för 15 år sedan?
Ja, det är ju svårt att säga. Vissa saker talar ju för det. Till exempel att vi har ju för tillfället har vi ingen direkt tredjepartsrapportering av förmögenhet. Vi har ingen förmögenhetsstatistik i Sverige. Men det, givet att den har funnits så känns det som att möjligheterna för att återinföra den skulle kunna vara goda. Och så på så sätt så är det en fördel. Annan sak, så Lena tog också här upp globalisering. Och man kan ju tänka sig att folk idag är mer mobila och rörliga än vad de var början på 2000-talet, de som var födda på 1920-talet som vi observerar i våra data det senaste tillfället. Då. Så det finns ju en anledning att tro att eventuellt fler människor skulle röra sig från Sverige i och med en arvsskatt.
Ja. Det här knyter faktiskt ihop väldigt bra med en publikfråga som jag har fått från Erik Bengtsbo som är chefekonom för Skattebetalarna. Och han frågar just om det här, om en arvsskatt leder till flytt av personer och kapital så finns det ju risk att det även påverka andra beskattningsbara tillgångar och kapital? Kan man överhuvudtaget kvantifiera hur stora sådana effekter skulle vara?
Det här knyter också an, det är en bra fråga, den knyter väldigt an till också till den här Daniels kommentar om att vad vet vi egentligen om kapitalflykt? Ett problem för att studera det här rent empiriskt är att ett litet antal personer sitter på väldigt stora förmögenheter. Och det betyder att hur ett litet antal personer väljer att göra spelar väldigt stor roll i ett litet land som Sverige med stora, ändå där förmögenheterna är väldigt ojämnt fördelade. Så det är väldigt svårt att kvantifiera detta rent empiriskt och forska på det. Däremot kan man ju konstatera att det är enkelt att flytta kapitalet. Och rimligtvis får ju det då konsekvenser på andra håll också i ekonomin. Som inte är gynnsamma. Mm.
Ser ni någonting som skulle kunna förbättra möjligheterna till en arvsskatt? Internationell koordinering, någonting? Om vi pratar nu om kapitalflykt och sådana saker, rörlighet över gränser.
Ja, eventuellt koordinering då. Det har väl pågått koordinering vad gäller arvslagstiftning till exempel. Jag skulle säga att jag inte är jätteinsatt i det här. Men om vi återgår till digitalisering då, till exempel, så vi vet ju att legitimiteten var relativt låg för skatten, eller var låg för skatten i Sverige, vilket delvis kunde förklaras av att de rika dels hade såklart större incitament att skatteplanera, men också att de hade lättare att ta till sig olika skatteplaneringsstrategier. Nu i och med att vi har en mer digitaliserad värld så kan vi ju tänka oss att många av de skatteplaneringsknep som fanns vid den tidigare skatten skulle vara mer vidspridda på internet och liknande och kanske lättare att ta upp för gemene man, vilket då skulle kanske göra att legitimiteten för skatten skulle vara något högre på grund av det idag.
Lena var inne på det här med administrativa kostnader för en arvsskatt och att de ska vara låga i relation till skatteintäkterna. Kan man säga någonting om hur stora de administrativa kostnaderna skulle kunna vara? Lena, du får gärna också komma in här om du har möjlighet.
Jag tror att Lena är bättre till att svara på den frågan än vad vi är.
Ja, Lena, om du har möjlighet.
Ja, det jag refererade till är de riktlinjer för skattepolitiken som finns i detta nu och där man lyfter fram det som en komponent. Sen känner jag inte till naturligtvis hur det skulle se ut för den här skatten. Det har jag ju, men det kanske ni vet mer om. Men en viktig faktor är att skapa legitimitet, som jag har uppfattat det.
Men jag tror att man kan ändå konstatera att den administrativa bördan för skattemyndigheten att plocka in 20 miljarder eller plocka in 1 miljard skiljer sig inte med faktor 20. Så därför blir det liksom, när skatteintäkterna blir väldigt små, då tenderar ju den administrativa bördan bli stor i förhållande till intäkterna. Det tror jag man kan utgå från.
Det hänger ju också samman med att det ska vara enkelt. Det skapar ju stor administration om lagstiftningen är komplex.
Lena, du tar upp väldigt mycket viktigt här i samband med legitimiteten. Och jag har fått en publikfråga om samhällets attityder till arvsskatten. Den har ju varit misstrodd och den har haft låg legitimitet för att det har varit mycket skatteundandragande och så vidare. Men jag har fått en fråga här från Oskar Alex, journalist, som undrar hur stor roll ni tror att de rent emotionella faktorerna spelar i frågan. Att pengarna som staten ska få ta del av kommer från en nära anhörig som har avlidit. Det är naturligtvis svårt att svara på kanske.
Ja, men alltså, tittar man på en amerikansk kontext till exempel, där det är väldigt uppskruvad debatt i det här. Där kallas det för dödsskatt till exempel. Då. Och det är klart att det spelar ju roll. Hur det här, vad ska man säga, diskuteras i samhället. Hur en skatt uppfattas är liksom inte given nödvändigtvis av skatten i sig, utan den diskursen styrs till stor del av de intresseorganisationer som engagerar sig i den här debatten.
Oturligt för arvsskatten är ju att den ofta inträffar i samband med att en nära anhörig har gått bort, vanligtvis kanske då en förälder. Och såklart i den här sorgprocessen så ska du samtidigt då betala in göra en arvsskattebetalning. Så att självklart, och det kommer ju arvsskatten alltid att dras med.
Jag kan återknyta lite till den här OECD-rapporten som kom igår, som det visar policyrekommendationer då läggs fram, och där man faktiskt har en lite mer positiv inställning till arvsskatten, och man menar på att även om den kan ge ganska små skatteintäkter så tänker man ändå att den kan ha en omfördelande funktion. Men som ni var inne på, det är ju lite svårt att se det när skatteintäkterna blir så små, så det har ni ju redan bemött den kommentaren så att säga. Men om ni får tänka friare då i termer av skattesystemet, anta att man vill komma åt ojämlikheten i förmögenhet till exempel. Hur skulle man göra det i samhället? Finns det andra skatter som är bättre lämpare eller har vassare tänder, som ni uttrycker det här då?
Ja, jag kan svara på den frågan. Jag tror, för det första så tror man ska se ojämlikhet ur ett bredare perspektiv än bara ojämlikhet i förmögenhet. Problemet med förmögenhet är att den är extremt skevt fördelad och har alltid varit det. I alla samhällen tycks det vara så, de genomgångar som har gjorts. En del människor har nettoförmögenhet som är negativ. Och de allra största delen av jordens befolkning har i princip inga tillgångar alls. Och även en stor del i Sverige ligger ganska nära noll i privat förmögenhet. I Sverige har vi stora offentliga förmögenhet, vi har pensionssystem och liknande som fungerar väl, som är mycket jämnare fördelade. Och det påverkar ju också påverkar incitamenten att bygga upp privat förmögenhet i Sverige. En stor del av det privata sparandet i många länder kommer ju ut av att man vill trygga sin ålderdom. Trygga sin ålderdom, för man kommer få ha höga sjukvårdsomkostnader, mediciner eller assistans på särskilt boende och liknande. Många av de här bitarna är väl täckta i Sverige. Det är minimala privata utgifter för de här tjänsterna i Sverige. Så där har ju Sverige ett någorlunda välfungerande system redan, åtminstone i ett internationellt perspektiv skulle jag säga. Och jag tror liksom att ska man fokusera på den här ojämlikhetsfrågan, vilket man bör göra, så skulle jag tycka det var angeläget att skifta lite mer fokus mot dem i botten av fördelningen och säga, se till att trygga att levnadsstandarden och förutsättningarna i livet är rimligt hög för dem med sämst förutsättningar. Och fokusera lite mindre på hur förutsättningarna ser ut för dem med bäst förutsättningar.
Tack Mikael. Då tror jag att jag tackar er så länge och välkomnar Carolina Ekholm som då istället för att inleda idag avslutar seminariet. Och varmt välkommen Carolina.
Jag heter alltså Caroline Ekholm och jag är ordförande i styrelsen för ESO och till följd av ett litet missöde i kollektivtrafiken som jag i dessa coronatider inte är så van vid att frekventera numera, så var jag inte på plats för att hälsa välkommen. Men jag har varit på plats här och lyssnat på ett väldigt intressant seminarium och har i alla fall möjlighet att tacka deltagarna för väldigt intressanta insatser. Det är ju uppenbart att den här ESO-rapporten som Mikael och Oskar har skrivit, den drar ju ändå huvudslutsatsen att det kanske skulle kosta mer än vad det smakar att återinföra den arvsskatt, eller en arvsskatt. Vi hade ju en till mitten av 00-talet, men har inte haft någon sedan dess. Samtidigt så, som den här OECD-rapporten också tyder på, så söker ju många efter någon typ av verktyg för att ändå hantera de ökade inkomst- och förmögenhetsklyftor som vi ser runt omkring oss. Så att jag själv tog notis om Daniels kommentar om att den här typen av skatter kanske man behöver egentligen se i en lite bredare kontext när man ser den samlade kapitalbeskattning. En sak som hände när arvs- och gåvoskatten togs bort i Sverige är ju att förmögenhetsskatten på något sätt blev väldigt svår att motivera, för att den blev i ganska stor utsträckning frivillig att betala när det fanns möjligheter att omfördela sina förmögenheter på olika sätt. Så vi har ESO har kanske anledning att komma tillbaka till de här frågorna. Jag tycker grundproblematiken som behöver adresseras på något sätt är ändå att, ja, hur, vad har vi för verktyg att hantera ökade inkomst- och förmögenhetsklyftor? Vad är effektiva verktyg som gör minsta möjliga skada i övrigt på ekonomin? Och hur får vi den här sådana verktyg att vara legitima i medborgarnas ögon? Men jag vill i alla fall rikta stort tack till dagens deltagarna i dagens seminarium. Förstås särskilt stort tack till Mikael Linder och Oskar Eriksson som har då skrivit också en väldigt intressant rapport som jag kan rekommendera alla att läsa. Men också stort tack till Daniel Waldenström och Lena Hjort av Ornäs Lejon. Jag tycker själv att jag lärde mig en hel del om de här mer juridiska förutsättningarna som gäller för att ta upp skatter i ett land som Sverige. Och det är väl också min erfarenhet från som tidigare medarbetare i Finansdepartementet att man som ekonom missar ofta att skatter behöver omringas av en god skattelagstiftning som är möjligt att ta in skatter utifrån på ett effektivt sätt. Så stort tack till alla medverkande. Också väldigt stort tack till min kollega Anna Seim som har fick bära ett särskilt stort tungt lass här i början. Och tack för dina goda insatser som moderator och tack till frågeställarna under webbinariet. Och så får vi anledning att återkomma till den bredare frågan om verktyg för att hantera ökade inkomst- och förmögenhetsklyftor i det svenska samhället. Så tack för idag.